Om man frågar mig till exempel, är kristendomen bra för kvinnor? Eller har den varit bra för kvinnor historiskt sett? Då kan du ju verkligen se på all skit som kyrkan har gjort. Abortmotstånd, mot kvinnlig rösträtt, mot att kvinnor ska jobba. Emot all kvinnlig utveckling egentligen. Samtidigt som parallellt med det så har kyrkan varit en plattform där kvinnor kanske för första gången har fått tala offentligt. Jag kan inte påstå att kyrkan bara är bra, men jag kan inte heller påstå att kyrkan bara är dålig, utan jag måste leva med att det skaver. Så om man liksom vid en snabb anblick så kan man ju absolut hitta homofobi, sexism, att man skammar kvinnor och liksom alla de här klassiska sakerna om man tänker på fördömande kristna. Mm. Allt det hittar du vid en första anblick. Att Sverige har varit ett kristet land i sin lag har ju gjort det svårare för kvinnor många gånger. Och det är ju ett bagage som vi dras med. Men det har ju också format allas, eller liksom allmänhetens bild av att kristendomen i sin grund är bakåtsträvande. Och till viss del ja, men till viss del också nej.
Det här, kära vänner, är ett intressant avsnitt med Ester Kisen, även känd som feministpastorn. Vi vet ju att religion är en stor del av den grund som vi som samhälle står på. Både när det kommer till värderingar, strukturer och normer. Någonstans har det ju ändå börjat där. Därför tyckte jag det var så himla intressant att prata med Ester om hur kristendomen påverkar jämställdheten. Både positivt och negativt. Och hur kan man tolka Bibeln, som faktiskt är skriven av män under en tid där kvinnors förutsättningar kanske inte var de bästa, på ett sätt där man faktiskt kan hitta feministiska perspektiv. Men det här är också ett avsnitt om att som ung kvinna verka i och utmana en bransch som har en väldigt lång historia. Att våga stå upp för sin sak för att det är i linje med sina värderingar. Men innan vi drar igång vill jag tacka min sponsor Excitec som gör det möjligt för mig att fortsätta producera den här podden och driva frågan om jämställdhet. Om du tycker avsnittet är bra, glöm inte att dela det i sociala medier så fler personer får ta del av ett väldigt intressant samtal. Så, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer en timme med Ester, feministpastorn Kisen. Så då säger vi hej och varmt välkommen till Ester Kisen.
Tack så mycket.
Varmt välkommen hit. Och du måste komma lite närmare micken. Så ja. Där blir min lillebror glad när jag,
ja, men precis.
När jag pratar på dig. Du är ju också känd som feministpastorn.
Ja.
Det är superkul att ha dig här. Det ska bli jätteintressant att lyssna på dig.
Ja, men jättekul att få vara här, tycker jag.
Och det är ju, jag har ju aldrig haft med någon pastor, eller vad är skillnaden på pastor och präst?
Inte så mycket. Nej. Jag jobbar i frikyrkan, medan präster jobbar i Svenska kyrkan, Katolska kyrkan, ortodoxa kyrkor.
Ja, för du sa det, frikyrkopastor säger man.
Ja.
Ja. Du är ekumenia församlingen.
Ja, precis. Ekumenia kyrkan är den frikyrka som jag jobbar inom och ja.
Är verksam inom.
Ja, precis.
Och vi ska inte ha någon sån här religionskunskap-base här nu, utan
nej.
Vi ska bara konstatera att det är där du är. Och så får folk googla om de vill lära sig mer.
Ja, googla.
Men superintressant, så här, hur började det från början? Varför ville du bli präst? Eller pastor?
Nej, men jag är ju uppväxt inom en kristen familj.
Mm.
Har hängt i kyrkan sedan jag var barn. Och kyrkan har ju bara varit en av mina naturliga plattformar. Men min plan var egentligen inte att bli pastor. Jag ville bli psykolog eller kanske läkare. Men så tänkte jag att det vore intressant att liksom lära mig mer om teologi. Alltså kunskapen om kristen tro. Eller teologi finns i alla religioner egentligen. Men att plugga lite om Bibeln och så här, kika lite under motorhuven. Typ. Hur funkar kristendomen? Varför är vissa saker svårt? Så jag flyttade till England för att läsa lite och plugga lite på ett universitet där. Och hade bara tänkt vara där något år. Men så insåg jag att det är ju superintressant, tycker jag. med teologi. Och att lära mig att liksom läsa och förstå Bibeln. Jag läste hebreiska som Gamla testamentet är skrivet på. Och insåg att allting som jag brinner för att göra, alltså jobba med ledarskap, jobba med omsorg och liksom de här psykologiska aspekterna, projektledning, jobba en del liksom introverta arbetsuppgifter, extroverta arbetsuppgifter, allt det finns i pastorsrollen. Så jag fastnade helt enkelt och blev kvar.
Vad gör man egentligen när man är pastor? Alltså hur kan en dag se ut?
Det finns ju ganska olika jobb att ha. Jag har ju jobbat de senaste åren nu med bara egentligen kvinnofrågor och jämställdhetsfrågor inom kyrkorna. Mm. Men ska börja nu nästa vecka igen som församlingspastor. Och då är det ju att ha gudstjänster, alltså predika eller liksom leda nattvard. Jag kan hålla i begravningar, i vigslar, dop. Mm. Jag ska jobba nu med konfirmation med ungdomar. Man kan ha olika grupper som studiecirklar och läsa Bibeln. Det har jag haft förut om kvinnor i Bibeln till exempel. Mm. Är min lilla passion. Eller lilla stora.
Mm. Inte så liten, men nej, vi ska komma precis till det också.
Ja. Så det finns alla möjliga saker. Det beror också på hur församlingens verksamhet ser ut.
Mm.
Men ungefär så.
Hur är könsfördelningen mellan säger man pastorer, män och kvinnor? Är det jämnt fördelat eller är det...
Jag tror faktiskt att det är ganska jämnt fördelat. Jag såg, det var nog bara några veckor sedan det kom ut en artikel om att nu i Svenska kyrkan så är det, har det precis passerat så att det är fler kvinnor som är präster än det är män.
Mm. Det är häftigt.
Ja, och då har ju kvinnor inte kunnat vara präster mer än, vad blir det då, 60 år. För det var 1960-talet som kvinnor kunde börja bli präster.
Mm.
Och det är ungefär samma i... Ja, det är på lite olika sätt i frikyrkorna. Men jag kan tänka mig att det är ganska så jämnt i Ekumeniakyrkan. Jag kan inte statistiken faktiskt.
Men jag tänker så här, för i den här podden, vi ska prata mer om religion och sådär kopplat till jämställdhet. Men vi måste ju ändå prata lite om hur det är att vara pastor och kvinna. För jag tänker, här pratar vi om utmaningar som man möter.
Mm.
För att man är kvinna kopplat till sitt jobb. Finns det något sånt för dig? I din bransch?
Ja.
Ja, det gör det.
Det korta svaret är ja.
Som vadå? Alltså är det lika tydliga maktstrukturer där som det är i näringslivet?
Alltså det jag tänker är ju att de här alltså jämställdhetsutmaningar, ojämställdheten, sexistiska strukturer, patriarkala strukturer finns ju överallt.
Ja.
Det som är intressant är ju hur tar de sig form? Mm. I olika sammanhang. För det som är väldigt lätt, eller det jag upplever att många gör, som gör att man blir liksom självblind, är att man tänker att i näringslivet eller inom sporten, eller där ser det värre ut.
Mm.
Där har vi liksom locker room talks och liksom den där typen av hård jargong. Och det kanske inte är så vanligt i kyrkan.
Mm.
Vi har ju generellt en ganska liksom mjuk kultur. Alla ska vara vänner och vi är en stor familj. Och i frikyrkan som jag då finns i så är man ju... Det är föreningsliv.
Ja, det är den typen av känsla.
Ja, och de flesta känner varandra. Och det som binder oss samman är ju att så här, vi vill gott, vi vill väl. Vi vill vara en positiv kraft i världen.
Mm.
Så det är ju någonstans grunden. Men det betyder ju inte att det inte finns strukturer.
Hur tar de sig, alltså hur ger de uttryck då i den typen av värld, tänker jag?
Precis. För mig har det nog handlat om en del olika saker. Jag är uppväxt i en annan kyrka än den som jag jobbar i nu.
Mm.
Och där finns det mer faktiska, konkreta skillnader på hur kvinnor och män kan jobba.
Mm.
Kvinnor kan vara pastorer, men blir aldrig ordinerade. Det betyder att som att man blir legitimerad läkare till exempel. Att du kan jobba men du kan aldrig få samma position som en manlig pastor till exempel. Och det här grundar sig ju i teologi, alltså hur vi läser Bibeln.
Mm.
Och jag har ju mött många gånger under mitt liv personer som anser att kvinnor borde ha andra roller. Eftersom att det är det Gud vill, menar de.
Mm, man använder Gud som en ursäkt eller någonting.
Det möter jag ju inte så mycket nu. Det finns absolut de som fortfarande tänker så. Och det finns i alla kyrkor, precis som det finns feministiska rörelser i alla kyrkor. Men det som sitter kvar i väggarna handlar ju mycket mer om de här mjuka värdena. Och vilka roller vi får. Vad förväntas av en kvinnlig pastor eller en manlig pastor? Förväntar man sig att kvinnan ska vara mer omvårdande och mjuk? Och jag som då har varit ung kvinna, jag började jobba som pastor när jag var 24. Och jag var ju då jämnårig med många av församlingsmedlemmarnas barnbarn. Och dessutom då kvinna. Och då, jag har ju inte upplevt liksom några hårda eller liksom kränkande saker. Men däremot, det märks att folk kanske ser på en på ett annat sätt än på den manliga pastorn som gick i pension. Som jag tog över det jobbet efter till exempel.
Du har inte samma trovärdighet upplevde du eller?
Nej, eller det tog ju kanske ett tag. Och det handlar ju också om att jag faktiskt var helt ny. Så till viss del så är ju det helt i sin ordning. Men man märker ju av vissa saker. Sen har ju jag varit engagerad i MeToo-uppropet från frikyrkorna. Ja, 2017 blir det väl, 17-18. Och där var ju jag och några andra kvinnor med och samlade in berättelser och vittnesmål från frikyrkomiljö. Och där var ju återigen liksom den röda tråden någonstans att ja, men övergrepp sker. Och vi fick in ganska grova berättelser och mer sådana här vardagsnära kränkningar och ja, saker som folk säger. Men där den stora utmaningen upplever jag är just den här självbilden. Att när kvinnor berättade vad de var med om eller sa ifrån så fick man liksom svaret att ja, men kristna ska förlåta. Till exempel, vi är en förlåtande religion, så därför ska du förlåta honom och gå vidare. Eller att man ville sopa någonting under mattan för att det är folk redan lite skeptiska mot frikyrkan. Så vi vill inte att folk ska tro att vi är sådana.
Mm.
Och att man lägger liksom stora bördor på just kvinnor med grund i kristen tro. Och saker som Jesus säger, ja, men det är viktigt att förlåta, vänd andra kinden till. Och de här ödmjuka hållningarna, att du ska inte liksom ta för mycket plats. Att det blir någon sorts kvinnofälla ibland. Och det är ju verkligen någonting som jag brottas med och försöker göra. Ja, men hur lär jag ut en hälsosam teologi? För jag tror att kristendomen i sin grund är någonting hälsosamt. Men när blir det faktiskt en kvinnofälla? Så det är ganska mycket så här subtila saker som jag har erfarenhet av. Sen finns ju alla de här samma sakerna om att ja, men killarna pratar ihop sig och de manliga ledarna och vilka kristna ledare som hyllas mest, vilka författare som uttalar sig, är man älskar alla eller läser alla eller citerar alla. Vilka bibeltexter och vilka bibelkaraktärer som lyfts fram i predikningar, är det kvinnorna eller männen? Bibeln är ju för övrigt bara skriven av män, handlar till typ 90% om män och är skriven för en manlig publik i största och första hand. Och det påverkar ju innehållet. Så det finns jättemycket att jobba med.
Vad är din tolkning av Bibeln när man ska säga? För att det är intressant, för du har ju fått lite kritik för det, eller hur? Också. Och för att du använder saker som... Vi kanske ska backa först då, varför du får kritik. För du är ju feministpastorn på Instagram.
Ja.
Och har mycket följare där. Så att om vi börjar med så här, varför... Vad var det som fick dig att börja protestera eller fundera på de här sakerna? När kom det?
Det kom nog under tiden som jag pluggade teologi. Och började under den här tiden läsa på mer om feministiska frågor. Jag har ju alltid haft ett intresse för liksom rättvisefrågor och mänskliga rättigheter och sånt. Och det ligger ju i sin grund för att jag är uppväxt i kyrkan. Vi har ju alltid pratat om rättvisa och att vissa har det sämre ställt. Och då är det vårt uppdrag att hjälpa till och utjämna de här ojämlikheterna. Och när jag då pluggade teologi och dels mötte en hel del liksom sexistiska personer på det här universitetet i England, så var det en salig blandning av hur folk tänkte och tyckte. Det fanns absolut de som inte tyckte jag borde ha blivit pastor. Det fanns de som tyckte att kvinnan ska ha en annan roll i familjen. Alla de här sakerna som jag blev jättefrustrerad av. Men och samtidigt så fick jag liksom större förståelse av feministiska frågor och tänkte att ja, men det är ju självklart en del av rättvisefrågorna som vi som kristna ska engagera oss för. Om kristendomen handlar mycket om att utjämna orättvisor så är det klart att könsmaktsordningen är en av de sakerna. Mm. Men där var ju inte alla liksom överens. Och någonstans så kände jag mig... Jag kände ju ganska länge till, men är det bara jag som ser att det jag har lärt mig i kyrkan och det jag läser om på feministiska bloggar går hand i hand? Vart är alla andra? Mm. Eller så här, är det bara jag som ser den här kopplingen? Vad är det som händer? Jag kände mig jätteensam. Och när jag sen började jobba som pastor så saknade jag någonstans ett forum att så här, prata om hur de här sakerna går ihop och hur de skavs mot varandra. För det är ju väldigt mycket... Det är ju inte okomplicerat. Och det som hände då, och det som hände när jag då började jobba som pastor också, var att jag hittade alla andra.
Mm.
Eller många andra. Jag bodde i Göteborg då och fick nätverk med andra kristna som också tyckte det var självklart att kombinera liksom feminism och kristen tro.
Men alla tycker inte det, va?
Nej, nej, självklart inte. Men jag är ju inte först och inte ensam.
Nej.
Men det som hände då var att jag ändå liksom saknade ett forum att prata av mig.
Mm.
Jag började känna mig tryggare i att så här, ja, det här går ihop. Men vem ska jag prata med? Vem ska jag skriva till? Vilken så här, chatt ska jag skriva i när jag blir frustrerad över någonting? Eller bara tänka högt.
Mm.
Och då startade jag Instagram-kontot och tänkte att ja, men då skriver jag här. Jag mergar mina världar. Jag hade mina feministiska kompisar som inte hängde i kyrkan. Och så hängde jag i kyrkan där det absolut fanns vissa feminister. Men ja, jag kände mig tryggare att vi är fler. Men jag var ändå lite ensam.
Mm.
Så Instagram blev ett sätt för mig att få ihop det. Och få skriva av mig och att hitta fler.
Hur går det ihop då? Feminism och kristendom?
Ja, men det är ju... väldigt, väldigt dubbelt hela tiden.
Mm.
Jag menar ju verkligen att jämlikhet är ju en av feminismens grundstenar.
Mm.
Och det innefattar ju jämställdheten.
Mm.
Och att oavsett kön så har varje människa ett oändligt värde.
Mm.
Det betyder att vi kan inte behandla varandra olika, vi kan inte behandla varandra illa. Och sen finns det ju de som såklart menar att ja, men Gud tycker att vi har olika roller, vi ska bara värdera det lika högt.
Mm.
Men det är inte det enda sättet att läsa Bibeln. Och någonstans, om man frågar mig till exempel, men är kristendomen bra för kvinnor? Eller har den varit bra för kvinnor historiskt sett? Då kan du ju verkligen se på all skit som kyrkan har gjort. Abortmotstånd, mot kvinnlig rösträtt, mot att kvinnor ska jobba. Emot all kvinnlig utveckling egentligen. Samtidigt som parallellt med det så har kyrkan varit en plattform där kvinnor kanske för första gången har fått tala offentligt.
Mm.
Ha andra uppdrag. Om man tänker på kloster under medeltiden. Det var ju... liksom kvinnokollektiv som styrdes helt av kvinnor, där kvinnor gjorde allt arbete, all administration, all liksom ekonomi, allt som ingick.
Mm.
Som var en frigörelse också för kvinnor.
Mm.
Inte bara det, men det är hela tiden dubbelt. Och det är det som är så komplicerat, att så här, ja, men vi måste, och det är väl det som gör det så svårt för mig, men också gör att jag måste liksom prata i cirklar nästan, att jag kan inte påstå att kyrkan bara är bra, men jag kan inte heller påstå att kyrkan bara är dålig, utan jag måste leva med att det skaver.
Mm.
Det är liksom hela min livsfilosofi just nu.
Mm.
Att det skaver, men det finns så mycket bra, men det finns också jättemycket att jobba med.
Men hur läser man Bibeln då? För jag tänker, som du skriver, den är skriven av män, för män.
Mm.
Det finns säkert ganska mycket maktstrukturer i Bibeln och inom kristendomen som liksom är emot kvinnor. Kan du börja med att beskriva dem lite grann kanske så att vi förstår det, vi som lyssnar och jag som lyssnar på det nu?
Nej, men Bibeln är ju ett bibliotek, det är ju inte bara en bok av en författare, utan det är ett bibliotek sammanställt av en massa olika texter under liksom flera tusen års tid. Så det finns ju olika människosyn, olika samhällssyn genom Bibeln. För olika författare har haft olika perspektiv. Men utmaningarna som finns där är ju kanske främst att det är så gammalt. Att kvinnor hade den typen av roller då som är det som vi möter i liksom konservativ kristendom. Att kvinnor ska ha vissa roller. Att det är för att Gud vill att det ska vara så. Att ledarskapet är för män. Och att det är liksom, ja, det är så det är och det är ingenting vi kan göra någonting åt. Så om man liksom, vid en snabb blick så kan man ju absolut hitta homofobi, sexism, att man skammar kvinnor och liksom alla de här klassiska sakerna. Om man tänker på fördömande kristna, allt det hittar du vid en första anblick. Men det jag brukar göra är att försöka jämföra då, och det här kräver ju liksom en del kunskap och grävande, men att till exempel se hur såg samhället ut och hur, alltså det som sägs där, om man jämför det med hur vårt samhälle ser ut idag, så är det kanske väldigt bakåtsträvande. Men många gånger om man tittar på hur samhället såg ut och sen de riktlinjer som står i Bibeln om hur deras samhälle i den gruppen som det handlar om skulle leva, så är det ganska ofta väldigt progressivt. Alltså att det visar någon sorts framåtrörelse, att det är en befrielse.
På vilket sätt då?
Men, och det här är ju inte kvinnospecifikt, men vid ett tillfälle till exempel så har den hebreiska gruppen som gamla testamentet handlar om, den judiska gruppen, har levt i slaveri och blir befriad. Och det är liksom Gud som befriar det här folket och de ska få ett nytt land, de ska liksom bli fria. Och då introduceras de 10 budorden. Som är deras liksom, ja men nu ska ni få en egen lag, ni är ett eget folk, det är ju en upprättelse. Och där ingår till exempel att de ska vara lediga en dag i veckan. Och för en grupp som kommer ur slaveri så är ju ledig tid, alltså det signalerar ju att så här, nej men ni är inte maskiner, ni är inte bara värda det ni producerar, utan ni är värda någonting bara genom att finnas. De här sakerna är ju liksom ett människovärdes höjande element. Så det finns en massa såna där liksom progressiva idéer. Och sen det jag var inne på om att jag är så fascinerad av bibliska kvinnor. Det finns ju kvinnliga ledare jättetidigt i Bibeln.
Vilka då?
Ett exempel är en kvinna som heter Debora. Hon var, det här var under en tid när de i den här gruppen då leddes av domare. Sen blev de en monarki för kungar och sådär. Och då blev det mer patriarkalt, men då var det domare. Och under den här tiden så var det Debora som var domare och alltså ledare för landet. Och det här är ju för, ja, hur många tusen år sedan? Jag vet inte. Så hon var den man kom till för att liksom reda ut konflikter. Hon var den som så skipade rättvisa liksom i landet. Och dessutom så hamnade de i krig med ett annat land. Och hon blev den som ledde det här kriget. För att officeren, arméns officer, kom och bad henne om hjälp. Han sa att jag går inte ut i krig om inte du följer med. Jag behöver din hjälp. Så att alla vände sig till henne. Och hon blev, ja, men var verkligen den som man hade förtroende för som ledare för landet. Så att prata om att kvinnligt ledarskap inte är bibliskt, då läser man ju inte in alla de kvinnor som faktiskt var ledare. Så hon är ju bara ett exempel. Så det finns jättemånga olika liksom, knep att ta till.
Men du får ju en del kritik för att du plockar ut delar ur Bibeln eller så att du tolkar på ditt sätt. Vad är det man har kritiserat då?
Ja, men det är väl de här sakerna och kanske främst hur jag pratar om Jesus i så fall.
Det är jätteintressant.
För jag har ju en fascination för gamla testamentet. Bibeln består av 2 stora delar. Gamla och nya testamentet kallas de i kristendomen. Och det är nya testamentet som man läser om Jesus. Och jag brukar prata om att han använder feministiska strategier. Att man kan se väldigt tydligt i hans ledarskap att han lyssnade på kvinnor, använde kvinnor som vittnen till exempel. Och kvinnor på den här tiden kunde inte juridiskt sett vittna i en rättegång, för att kvinnors röster var inte juridiskt giltiga. För de var inte medborgare, det var bara män som var det. Men Jesus använde kvinnor för att vittna om sig själv.
Du hade någon specifik story som jag har hört, va? Om någon kvinna som han använde på just det sättet.
Precis, och det finns flera. Men alltså när Jesus, det största liksom i kristendomen är ju när Jesus dör. Alltså hela påskhistorien. Jesus dör, blir korsfäst, dör och sen uppstår igen. Det är det vi firar när vi firar påsk. Och den första personen som fick träffa honom var Maria från Magdala. Hon som kallas för Maria Magdalena.
Mm.
Så hon träffade Jesus och han sa till henne att hon skulle gå och berätta för de andra lärjungarna, alltså de här 12 männen, att Jesus lever.
Mm.
Och han hade ju kunnat gå till dem direkt, men istället så skickar han en kvinna för att berätta det.
Mm.
Och det, tänker jag, är en otroligt tydlig signal om att han värderade kvinnors röster.
Mm.
Och att en tydlig signal till männen också, att ja, men Gud kommer skicka budskap till er genom kvinnor.
Mm.
Och de var ju kanske inte helt förberedda på det. Jesus hade ju gjort så under hela sitt liv liksom. Men ja, det har ju många kristna män fortfarande svårt att kanske ta till sig.
Mm. Du har sett att Jesus gjorde dig till feminist.
Ja, precis.
Mm. Och varför? Var det på grund av det eller var det?
Ja, men det och alla andra bitar av det som Jesus gör.
Mm.
Om man... Eller jag är ju uppväxt med att lära mig om hur Jesus var, hur Jesus behandlade andra människor. Och som kristen så är mitt uppdrag att någonstans försöka gå i Jesus fotspår. Och vad som han var. Och han behandlade alla lika oavsett hur andra såg på dem.
Mm.
Och ja, men gjorde plats för barn till exempel. Där det var väldigt liksom vuxendominerat. Gjorde plats för kvinnor. Han lyssnade. Han erkände att han hade fel när en kvinna sa någonting och lät sig själv rättas av henne inför folk. Väldigt många exempel på hur han behandlade andra människor som har lärt mig just om jämlikhet. Och där kommer ju liksom jämställdheten in. För mig är det bara basic.
Mm.
Det är egentligen ingenting nytt. Men så har ju inte kyrkans historia alltid sett ut.
Mm.
Och det är därför jag får kritik. Och många upplever nog att jag försöker liksom PK-stämpla kyrkan. Att så här, nu ska vi göra kyrkan lite modern och vara lite PK så att folk ska typ gilla oss och komma hit.
Mm.
Men för mig handlar det inte om det. Jag tycker att det är en rimlig sak att göra.
Mm.
Men det handlar ju för mig om att ta kristendomen på allvar så som jag ser att den är.
Mm.
Att vi har gjort kristendomen sämre än vad den är. Så att göra den, alltså ta tillbaks den.
Fräscha upp den lite, eller liksom
ja,
fräscha upp den genom att använda det som finns på något sätt.
Ja, men precis. Och att det handlar inte om att ta den framåt utan bakåt.
Mm.
För att det har alltid funnits där. Mm. Det är ingenting nytt.
Nej.
Men alla håller ju inte med. Och det är för att vi läser Bibeln på olika sätt. Och förstår det som står där på olika sätt.
Och för att det är män som mest har tolkat den, antar jag.
Ja.
Från historiskt sett liksom.
Ja, verkligen. Det är ju män som har varit teologer genom alla tider. Kvinnorna har ju alltid funnits där.
Mm.
Men dels i hur historien sedan har skrivits ner. Men också vilka som har faktiskt fått möjlighet att påverka.
Mm.
Och vilka som har varit majoritet. Alltså man kan ju se den heliga Birgitta till exempel. Eller det fanns ju massa kvinnor på medeltiden som var otroligt framträdande. Men de är ju ofta enskilda. Individer. Eller de är ju ett fåtal. Ja.
Mm.
Jämfört med den stora massan som var män.
Mm.
Och det är klart att det har format. Och det är det som också är så intressant tycker jag när jag försöker lyfta de här sakerna. Och som andra kvinnor har gjort, och män också har lyft feministiska perspektiv i många, många, många år. Att det är så många som verkar tro att ja, men det är någon sorts liksom, specialintresse. Ja, men nu ska vi prata om kvinnorna också och få lite det. Men så här, det är inte huvudspåret i kristendomen. Och att man får väldigt mycket kritik för att man typ smalnar av det genom att fokusera på kvinnornas berättelser. Och så ser man inte att ja, men det är ju exakt det ni har gjort. Ni har ju smalnat av kristendomen till att främst handla om män.
Mm.
Och det är fel.
Mm.
Det är ju ni som har gjort ett systemfel. Det är ju inte jag som har ett specialintresse.
Nej.
Utan jag försöker bredda den till hela mänskligheten.
Ja, och religion är liksom en stor del i fundamentet liksom av ett samhälle, tänker jag. Det är det vi har byggt ifrån.
Mm.
Så det är superviktigt.
Ja.
Och det, alltså på det sättet borde ju kristendomen bli eller ha varit ett hinder för jämställdheten, tänker jag.
Ja.
Eller hur?
Ja, och det är det som återigen är dubbelt. Att Sverige har varit ett kristet land i sin lag har ju gjort det svårare för kvinnor många gånger. Och det är ju ett bagage som vi dras med.
Mm.
Men det har ju också format allas, eller liksom allmänhetens bild av att kristendomen i sin grund är bakåtsträvande. Och till viss del, ja, men till viss del också nej.
Mm.
För att det är inte, alltså vi är väldigt många som inte köper den definitionen av kristendom. Och det är inte självklart att kyrkan ska vara emot en massa grejer.
Nej.
Och så om man tittar nu, alltså det är ju väldigt intressant att prata om det historiska. Men ser vi nu så finns det ju väldigt många kyrkor som just är väldigt progressiva och driver liksom mänskliga rättighetsfrågor.
Mm.
Och så har det också alltid varit. Men det är komplext och det är det som är hela grejen med att vara feminist i kyrkan. Att navigera mellan att ja, men det är inte perfekt och det är inte enkelt. Och jag vill också, ja, men liksom, jag måste be om ursäkt. Mm. Och kyrkans vägnar ibland. För att vi gör en massa saker som verkligen inte är bra.
Mm.
Men jag tror också på någonting annat.
Mm.
Alltså det är inte därför jag är i kyrkan. Utan jag tror att kyrkan är någonting bättre.
Mm.
Och jag är helt övertygad om det. Och jag tror att vi kan bli, alltså visa det utåt tydligare.
Mm. Ja, Bibeln är ingenting man bara kan skriva om lite sådär. Utan då måste man ju,
nej.
Då måste man ju hitta sina egna tolkning eller sitt eget sätt att läsa Bibeln på, precis som du säger.
Mm.
Du har gjort en tolkning av jungfrufödelsen också, som har fått ganska mycket uppmärksamhet.
Ja, eller jag har ju knappt ens gjort en tolkning, utan nej. Jag har ju fått jättemycket reaktioner på det här. Och det är ofta att folk frågar om det här.
Mm.
Nej, men det jag gjorde var ju att jag skrev ett inlägg där jag ställde lite frågor kring jungfrufödelsen.
Mm.
För liksom det Bibeln berättar är ju att Jesus blev till genom att Maria, hans mamma då, blev gravid men utan att ha sex, alltså därav jungfrufödseln. Och jag tänker att det i sig absolut möjligt. Jag tycker det är ganska trevligt att Gud säger, vet ni vad, jag behöver inte en man för att fixa det här. Utan jag och Maria löser detta.
Mm.
Jag behöver ingen kuk. Liksom. Mm. Och det kan jag gilla. Men det jag gjorde när jag skrev det här inlägget var, och det var baserat egentligen på en feministteologisk bok. Där hela teorin är att så här, Jesus var, blev till genom en våldtäkt.
Mm.
Och det är ju lika möjligt. Jag tänker att mirakel kan ske, men jag tänker att det är inte poängen.
Nej.
Men vad händer med Jesus om han blev till genom en våldtäkt? Eller vad händer om han blev till för att Maria faktiskt hade en relation med någon?
Hon var otrogen.
Ja, eller ja. Hon var ju inte ens gift då.
Nej, hon var inte ens
hon
gift.
Hon var ju förlovad. Mm. Men, och det kan ju ha varit Josef.
Mm.
Eller så någon annan. Men så här, vad händer med berättelsen och vad händer med vem Jesus var? Och om det var en annan historia så tänker jag att då ger han faktiskt upprättelse till barn som har fått skit för hur de kom till världen.
Mm.
Att de har växt upp i familjer som inte ser ut så som folk förväntar sig att en familj ska se ut.
Mm.
Och det blir en annan berättelse,
mm.
vilket jag tycker är väldigt intressant. Och jag vet ju inte hur det gick till, men jag tycker att det är intressant att ställa den frågan. För att problemet med jungfrufödseln tycker jag, det är inte om så här, jag tror på det eller inte.
Nej.
Jag har inga problem med hur det var. Men det som har hänt är ju att kvinnor har ju jämförts med det här idealet. En jungfru som också är mamma.
Mm.
Alltså det är ju våra två pedestaler att stå på. Oskulden, som det ju så fint kallas, och moderskapet.
Mm.
Det är de två sakerna som kvinnor kan göra bäst. Eller så här, där vi hyllas mest.
Mm.
I det oskuldsfulla och i moderskapet. Och Maria lyckas på något sätt vara båda två samtidigt.
Mm.
Så hon blir liksom ett ouppnåeligt ideal. Ingen av oss kan leva upp till det där. Och så jämförs vi mot henne.
Mm.
Och så har det ju sett ut genom historien.
Mm.
Och det enda alternativet är ju, då blir det hora Madonna-grejen.
Ja, för hur påverkar det hur vi pratar om liksom sex inom kyrkan och allting?
Ja, men att kvinnors sexualitet finns inte. Utan du är oskuld tills du är en mamma.
Mm.
Och när du är oskuld har du ju inte sex.
Nej.
Och du blev helst gravid genom att inte ha sex. Och sen som mamma, då ska du inte ha sex.
Nej.
Eller Jesus fick ju syskon, så det är klart att hon hade det. Men det blir någonstans, det har blivit liksom bördan av den berättelsen.
Mm.
Och det tycker jag är viktigt att ifrågasätta.
Mm.
Vad är det för ideal vi lyfter fram? Och det har ju varit ganska tydligt att det har påverkat kvinnosynen genom historien. Det är ju inte lika tydligt i vårt samhälle nu att så här, vi jämförs med Jungfru Maria. Men det sitter ju kvar med att en kvinna som har sex är mer skamlig än en man som har sex.
Mm.
En kvinnas kropp är renare när den är... Alltså bara att det heter oskuld.
Mm. Det finns väl inget sånt ord för män, va? Eller man säger inte att en man är oskuld, kanske man gör.
Ja, men jag tror att man säger det, men man använder det ju inte lika ofta som man gör om kvinnor.
Nej.
Och det i sig visar ju att så här, ja, men du är oskuld tills du har sex och då blir du skuld.
Mm.
Eller alltså det är så mycket konstiga värderingar som finns i den där historien.
Vad tänker du om sex?
Jag gillar sex.
Nej, men får man, alltså det kanske är en dum fråga, men du får ha sex. Liksom. Jag vet inte hur det funkar det där.
Ja, och jag är ju sambo.
Ja.
Vilket är säkert kontroversiellt för många. Jag har ju dessutom varit gift.
Precis.
Och skilt mig.
Ja, du är lika gammal som mig och jag känner så här, ja. Men,
ja.
Men du var uppväxt i en annan kyrka.
Ja.
Vilken var det?
Adventistsamfundet heter den.
Och då är det lite så att man ska gifta sig unga, eller hur?
Ja, och det är lite så. Alltså många runt mig hade gift sig unga eller gifte sig unga. Och det var lite så vi gjorde. Så jag var 23. Och sen så 2,5 år senare så skilde vi oss. Av en massa olika skäl liksom.
Hur togs det emot?
Jo, men det togs... Jag var jättenervös, för då jobbade jag som pastor. Och tänkte att nu blir jag dömd.
Nu är det kört.
Nu blir jag kickad liksom. Mm. Och jag fick bara... kärlek.
Mm.
Jag fick så mycket omsorg och folk undrade så här, äter du ordentligt? Behöver du hjälp med någonting? Så den församlingen där jag jobbade, jag älskar ju dem liksom. Mm. Och super fin och fungerar så som jag tänker att en församling ska fungera.
Mm.
Att det är omsorgen. Men det hände ju väldigt mycket i mig som uppväxt ändå med att väldigt tydligt att så här, man gifter sig och sen så håller man ut tills man dör.
Mm.
Och det kan vara väldigt fint och det kan vara tufft i perioder, men så här, man gifter sig och sen dör man. Det är liksom det. Och att jag insåg att jag var tvungen att skilja mig gjorde att jag också var tvungen att vända upp och ner på väldigt mycket saker som jag trodde, dels om Gud men också om mig själv. Och vad jag förväntade mig av mig själv och att
Vad kunde det vara för någonting?
Ja, men bara en sån sak som att misslyckas med någonting som jag hade planerat. Att inte livet är den där spikraka vägen. Utan, ja, men nu, det här var min intention.
Mm.
Men det blev någonting helt annat. Och vad tycker jag om mig själv när jag så kallat misslyckas med någonting?
Mm.
Och det var jätteviktigt för mig. Det är det bästa som har hänt mig.
Mm.
Verkligen. Och det gjorde också att jag fick ifrågasätta, men hur tror jag att Gud ser på mig? Tror jag att Gud hellre vill att jag så här, gör rätt och mår dåligt i en relation än att jag får hitta ett liv där jag mår bra?
Mm.
Alltså för det är där någonstans som den viktiga avvägningen är. Är det viktigast att göra rätt eller är det någonting bättre?
Mm.
Liksom? Och det där var, ja, det var väldigt viktigt för mig.
Det är superintressant. Du sa att det liksom var lite kontroversiellt att du har en sambo.
Mm.
Varför, för det är inget vanligt sätt att leva, eller hur? För mig, det här är en helt ny värld för mig.
Alltså, ja.
Jag berättade för dig innan jag varit på en Livets ordgudstjänst. Det är det enda jag har gjort. Typ. Så att, nej.
Ja, där hade det ju kanske varit kontroversiellt.
Ja, extremt kontroversiellt.
Nej, men och det är ju återigen olika. Mm. Det finns ju pastorer och präster som bor sambo, såklart. Men... det är ju vanligare och det är lite det här det sitter i, att det är klart man gifter sig.
Mm.
Och ja, det finns nog, eller jag vet att det finns de som kanske inte tycker att det är bra. Och han är ju dessutom ateist, min sambo.
Oj då.
Ja.
Men hur går det då?
Ja, men det går jättebra.
Ja. Det spelar liksom ingen roll.
Nej, och
alltså, inte det är så, jag tycker att det är så häftigt för att du är sambo med en man som är ateist.
Mm.
Du säger i en podd att du gillar sex.
Mm.
Och du har använt ordet kuk. Och du är pastor. Alltså,
ja.
Och det blir ju så här, i min hjärn, jag älskar det ju.
Ja.
För det är ju att bryta normer. Men det måste ju vara tufft att göra det, tänker jag. I den, för det känns ändå som att du är en ganska traditionell värld, även om den är mjuk och fin. Förstår du vad jag menar?
Ja, men precis. Och det är det någonstans att jag är ju den... på många sätt kanske den minst kontroversiella feministen på Instagram. För att det jag säger... hade någon annan sagt det jag säger så hade ju ingen reagerat alls. Men det är ju just för att jag finns i de sammanhang där jag finns.
Mm.
Och jag känner mig ju trygg att säga det. Dels för att jag vet vart jag själv står. Men jag vet också att jag inte är ensam.
Mm.
Jag har inte liksom hittat på det här. Jag är inte först i kyrkan med att säga någonting av det här. Men jag kanske är ganska tidig i att säga det offentligt. Mm. Men för många som liksom lever i kyrkan och har kanske levt hela sina liv i kyrkan, så är det jag säger absolut inte nytt.
Nej.
Och ingenting konstigt alls.
Nej.
Men sen finns det ju såklart de som, ja, man går i taket, och jag kommer säkert få något argt mejl efter det här. Så det, alltså, kyrkan är ju lika spretig som världen är.
Mm.
Alla människor finns i kyrkan, alla olika sorters människor. Och det är väl det som är viktigt att komma ihåg. För det finns ju många som tänker att så här, men borde inte du bara lämna kyrkan? För att den har så mycket problem. Jag bara, ja, det har vårt samhälle också. Ska vi byta planet? Eller
vad ska vi göra?
Ja, men ska jag vara där och försöka bygga det jag tror på?
Mm.
För att jag vill inte heller låta de som är för destruktiva få ensam rätt på vad kyrkan är.
Nej.
Jag äger kyrkan och jag är kyrkan lika mycket som dem.
Mm.
Och jag försöker inte säga att de inte får plats. Alltså, kyrkan är bred och den har plats för saker som jag inte håller med om.
Mm.
Men jag är en lika självklar del. Och jag behöver inte heller deras godkännande. För att jag är redan här, jag är redan pastor. Och vi som är som jag, vi hör till.
Mm.
Och det är inga konstigheter. Så jag försöker egentligen inte förändra någon annan. Jag försöker bara skapa plats, eller tydliggöra att det finns plats för oss. Ja.
För du har ju varit nu på, och nu ska jag säga det igen, Ekumenia, deras kvinnoråd, eller hur?
Ja,
och varit det länge nu, för att du var pastor. Och sen, för det kom ju in lite här i att driva de här frågorna och vara en röst för folk och sådär.
Eller hur?
Vad hette det? Ekumenia?
Nej, ja, det är nästan samma ord, men det är faktiskt inte samma organisation alls.
Nej, för du förklarade det här för mig innan, hur det hängde ihop.
Det är inte lätt.
Nej, det är inte lätt. Och jag kan ingenting om religion faktiskt.
Nej, men och de flesta kan ju inte det.
Nej.
Alltså, det är ju inte konstigt. Nej, men jag har jobbat de senaste åren i en organisation som heter Sveriges ekumeniska kvinnoråd.
Ekumeniska, ja.
Mm. Och ekumenik är ju ett så här klurigt ord.
Det var nästan exakt samma ord.
Ja, och ekumeniakyrkan bygger ju på det ordet också. För att det betyder samverkan över kyrkogränser, kan man säga. Så det här kvinnorådet är alltså för kvinnor från alla olika kristna samfund, helt enkelt.
Mm.
Så, och det är en organisation som har jobbat med kvinnofrågor på olika sätt i över 100 år.
Mm.
Så där har jag jobbat nu.
Och vad har du gjort? Vad har du gjort där? Alltså, vad är ditt jobb när du är där?
Nej, men bland annat så har vi en tidning, en medlemstidning med feministisk teologi bland annat.
Mm.
Och just att lyfta kvinnofrågor från olika kristna håll.
Och vad är skillnaden? Okej, vi ska komma tillbaka. Men vad är skillnaden på feministisk teologi och vanlig teologi?
Men teologi generellt, som psykologi, är ju liksom hela ämnesområdet. Att du läser Bibeln, alltså läran om Gud betyder det.
Mm.
Men som kristen läser du Bibeln och andra liksom skrifter, typ Luther och sådana här saker. Och sen finns det olika nischer. Precis som inom psykologi så har du KBT och du har liksom Freud och du har olika grejer. Kul, de två grejerna kom jag på. Freud och KBT. Så det finns olika liksom verktyg att använda. Det finns olika ämnesområden att fokusera på. Och på samma sätt är det inom teologin. Att du kan ha olika verktyg, olika fokusområden.
Mm.
Och feministisk teologi är då teologi med feministiska glasögon, kan du säga.
Mm. Så det som du gör egentligen?
Ja.
Ja, förlåt. Och sen så, det är bara så här, för att försöka haka på det som jag blir nyfiken på.
Ja.
Men ni har en tidning där ni skriver om det.
Ja.
Och sen, vad är det mer du har gjort där?
Men jag har ju varit generalsekreterare. Så varit med och försökt utveckla organisationen tillsammans med styrelsen. Försökt hitta hur kan vi uttala oss, hur kan vi påverka och göra skillnad. Jag var med och gjorde en workshop bland annat tillsammans faktiskt då med Ekumeniakyrkan.
Mm.
Vi är inte bra på det här med branding, tror jag, i kyrkan.
Vi får ta in en PR-expert eller någonting.
Ja, precis. Men vi gjorde en workshop kring hur förebygger vi sexuella övergrepp och trakasserier. Alltså, hur lär vi oss av MeToo och förebygger genom att skapa en god kultur.
Mm.
Sådana saker.
Mm.
Så lite alla möjliga grejer.
Och där skulle du liksom få in alla, för vi pratade lite om det innan vi satte på spela in knappen här. Att du ska få ihop alla olika kulturer från olika kyrkor, eller hur?
Ja, alltså i den organisationen så, eller vi är till för kvinnor från alla olika håll. Och det var lite det jag var inne på när vi började prata, att ja, men jämställdhetsfrågorna eller ojämställdheten tar sig form på så olika sätt i olika sammanhang. Du har olika utmaningar beroende på vilket sammanhang du är i. Och att få syn på dem och jobba med dem kan se väldigt olika ut. Mm. Och så är det också inom de olika kyrkorna. Alltså i Svenska kyrkan och frikyrkorna, de flesta frikyrkor i alla fall, så kan ju kvinnor vara präster och pastorer. Inga problem, inga konstigheter. Det är old news, även om det kanske skedde på 60-talet. Mm. Så det är inte så länge sedan, men ändå. Medans i katolska kyrkan och ortodoxa kyrkor, där är det ju bara män som är präster. Och då är det ju väldigt lätt för mig som utomstående, till exempel, att peka på dem och säga, det är ni som har problem. Och vi har i alla fall, jag får i alla fall gå med min krage och predika i kyrkan. Liksom. Mm. Men då finns det, hos oss finns det utmaningar. Och de som faktiskt är då kanske kvinnor inom katolska kyrkan eller ortodoxa kyrkan. Det jag kanske inte vet är vilka ledarpositioner de kan ha. Hur de påverkar, vilka frågor är relevanta för dem. Mm. Och vilka feministiska rörelser finns redan där. Så att en av våra verktyg i vår organisation är att lyssna på varandras egna berättelser. Mm. Men hur är det för mig? Och hur försöker vi... Men hur kan vi stötta varandra? Kan vi skapa gemensamma plattformar? Och utan att döma varandra. Men det är ju också en utmaning när det finns så olika syn på vissa frågor. Mm.
Du berättade om någon nunna innan här.
Ja, en katolsk syster som heter... jag har fått lära mig skillnaden på nunna och syster. Jag vet inte exakt. Syster Madeleine Fredell i alla fall.
Okay.
Hon jobbar jättemycket med att driva feministiska frågor. Och har gjort det i massa år inom katolska kyrkan.
Mm.
Och om jag inte hade varit i den organisationen där jag var, så hade jag kanske inte vetat hur mycket som görs. Och det är så intressant, och jag tänker att det är det jag har fått lära mig, som jag tänker att vi alla kan ha nytta av i den feministiska rörelsen. Att det är så lätt att liksom se utifrån vad man tycker att någon annan borde göra och peka finger mot att ni har problem och vi har inte det. Men att lyssna på, ja, men hur jobbar vi inifrån våra frågor? Och det kan ju också hjälpa en att få syn på sitt eget, att aha, vi har faktiskt de här utmaningarna också. Det såg väldigt bra ut för att vi var inte... som dem. Och att det är det viktigaste verktyget för mig. Att, men vad kan vi göra här?
Mm.
För det finns alltid någonting att göra.
Mm. Ja, det där är ju superintressant. Men det jag tänker på är ju att du säger ni kvinnor. Liksom. Är det främst kvinnor som driver feministiska frågor inom kyrkan?
Ja, men det är både... Och det är ju alltid främst kvinnor som driver feministiska frågor. Och just den organisationen där jag har jobbat, vi har ju varit en kvinnorörelse. Sen finns det män som är anslutna lite och sådär. Men det är, ja, men man tänker olika kring det. Och det är ju väldigt intressant också med, vad är skillnaden på kvinnorörelsen, som den ju hette på 70-talet.
Mm.
Och den feministiska rörelsen, som vi kallar det nu, är det samma sak? Är det olika saker? Finns de båda parallellt?
Jag bara avbryter dig idag. Ja. Jag hakar på grejer.
Nej, men jag tänker att så mycket är både och igen. Jag tänker att... jag tycker själv att separatistiska rum är jätteviktiga.
Mm.
De fyller en så viktig funktion just för att skapa de där trygga rummen som man kanske saknar. Det är så skönt och så viktigt att träffa andra som liknar en själv. Och få bara dela gemensamma erfarenheter. Och inte behöva försvara sig.
Mm.
Det har varit jätteviktigt för mig. Och det är lite den strategin jag har haft i min Instagram till exempel. Absolut att jag får kritik. Men i kommentarsfältet så raderar jag sånt som jag menar är hat. Eller kränkningar. Eller bara destruktivt.
Får det mycket sånt?
Inte nu, för att folk vågar nog inte skriva ens längre.
Nej.
Men i början var det ju så. Då fick jag mycket kritik för att jag tog bort det.
Mm.
Och min Instagram är ju inte ett separatistiskt forum. Men jag ser det som så viktigt att skapa de där rummen.
Mm.
Men den feministiska rörelsen är bredare än så, tänker jag. Det finns absolut plats för separatism inom feminismen.
Mm.
Men om vi ska komma någonstans så målet är ju fortfarande en jämställd värld. Och det är ju en värld för oss alla.
Mm.
Och då behöver vi ha intersektionella perspektiv. Vi behöver ha män med oss på tåget. Och när jag säger så, så vill jag bara rätta mig själv direkt. För det är inte vårt heller tåg.
Mm.
Utan de problem som vi har är ju på grund av maktstrukturer som män upprätthåller. Mm. Först och främst. Och de kan vi också upprätthålla, alltså de patriarkala strukturerna.
Mm.
Men
mer eller mindre omedvetet.
Ja, men precis. Mm. Men det är inte en kvinnofråga. Feminismen, eller jämställdhet, är inte en kvinnofråga. Det är en människofråga. Det är en mänsklig rättighetsfråga. Och därför måste vi ha många olika verktyg. Och det är så viktigt att komma ihåg. Alltså, och det tänker jag verkligen när man pratar om feminism och feminister. Att det är så lätt att bara kasta bort någonting när man själv kanske inte känner igen sig. Men det kanske är för att man själv inte behöver just det verktyget.
Mm.
Och där är ju ilska ett jätteviktigt verktyg. Men konstruktiva samtal är också ett väldigt viktigt verktyg.
Mm.
Men om du har varit konstruktiv i 700 år och ingen har lyssnat, så måste du få bli förbannad. Och där faktiskt, där hämtar jag väldigt mycket styrka i att Jesus också blev förbannad.
Mm.
När saker var dåligt. Och det finns en massa liksom arga människor i Bibeln.
Mm.
Och tillfällen när Gud är arg. Och det kan ju låta lite skrämmande, men det är ju oftast när just människor förtrycks. Mm. Och utnyttjas och, ja, på fruktansvärda sätt. Det finns många sådana texter att liksom, där det beskrivs hur Gud är arg för att du trampar på de fattiga och ingen liksom ger rättigheter till dem utan egen röst. Och då blir jag också förbannad och där behöver jag en Gud som blir förbannad av orättvisor.
För du har ju pratat en del om homosexualitet också.
Mm.
När du pratar om allas lika värde och att alla ska få sig själva. Och,
mm.
Och det har väl inte tagit, eller hur har det tagits emot?
Nej, men återigen, både och.
Både och, ja, såklart.
Ja. Ja. Nej, men jag är ju verkligen inte pionjär i att prata om hbtq-frågor i kyrkan. Och hbtq-personer, hbtqi-personer har ju alltid funnits i kyrkan,
mm.
såklart. Återigen så är de stora problemen hur vi läser Bibeln.
Ja, precis.
Där man har snöt in sig på några få texter där de säger att män ska inte ligga med män.
Nej.
För det finns 6 stycken bibeltexter som nämner samkönat sex.
Mm.
Och jag tror att typ 5 eller 4 av dem bara riktar sig till män.
Mm.
Men där är man ju, för första gången då, inkluderar man ju då kvinnor i det som riktas till män. För att då handlar det om sex.
Mm.
Och, nej men, ja, återigen, kultur, gamla texter, det finns många.
Visst var det krigsföring, har jag för mig, att jag läste någonstans att du sa att man använder det som,
ja,
krigsföring.
Alltså, ja, alltså våldtäkt, och det är ju så är det ju fortfarande, att våldtäkter är ju ett sätt, att ett krigsverktyg.
Mm.
Och det är fruktansvärt.
Mm.
Men på den tiden när de här sakerna skrevs så var ju att bli våldtagen av en man var ju det värsta som skulle kunna hända en fri man.
Mm.
Men det här var ju riktat till fria män.
Mm.
För att du skulle inte liksom degraderas till en kvinnas plats.
Nej.
Det handlar ju om det.
Mm.
Det handlar inte om kärlek mellan 2 personer som älskar varandra. Och nej, men det är helt
det är en svår fråga.
Ja, men det är väldigt svårt att sammanfatta det kort.
Mm.
Men det som jag ser det, och som många andra teologer med mig ser det, så finns det inga problem att leva med personen du älskar. Det står vid något ställe i Bibeln att Gud är kärlek.
Mm.
Alltså det är kärlek som är vad Gud vill. Och alla de här texterna som beskriver det här sexet handlar om övergrepp. Och det handlar om makt, ojämlika maktförhållanden.
Mm.
Och det kan jag skriva under på att nej, ojämlikt sex och våldtäkter, det är dåligt.
Mm.
Men kärlek och allt som hör till det, inklusive fysiska aspekter av det, är så himla välkommet.
Mm.
Och det är bara tragiskt hur många som fortfarande väljer bort sitt livs kärlek för att de vill leva rätt.
Mm.
För att de tror att Gud förväntar sig det av dem. Och mitt hjärta bara brister varje gång någon hör av sig till mig och säger, nu har jag gjort slut med den här personen fast jag älskar henne. Och jag vet inte vad jag ska göra. Mm. Eller, har du
för att Gud ville det.
Ja.
Mm.
Och det, jag kan inte se att det är det som var poängen. Jag kan inte se att det är så kärlekens gud fungerar.
Mm.
Och det gäller ju även alltså, transpersoner, intersexpersoner. Alla typer av liksom, mänsklig variation, oavsett om det är i identitet eller relationer eller sexualitet. Eller hur du än fungerar eller ser ut. Det är bara hittepå att något av det skulle vara fel, mm. enligt Gud.
Mm.
För det som Bibeln är tydlig med är ju att Gud har skapat varje människa till sin avbild. Alltså varje människa som föds speglar någonting av vem Gud är.
Mm.
Och det betyder att varje människa är vacker.
Mm.
Och det betyder att varje människa hör till. Och den här liksom mångfalden som vi har i mänskligheten, det speglar någonting av vem Gud är.
Men Gud kan väl användas som en härskarteknik också,
ja,
tänker jag.
Ja. Men du kan
allt. Gud sa, Gud vill.
Ja. Och det är det som är farligt med religion.
Mm.
Eller med all typ av liksom makt. Sånt som har maktpotential.
Mm.
Det är klart du kan använda det. Jag menar, mitt jobb är att förklara för människor vad Bibeln säger och vad Gud vill.
Mm.
Det är en del av mitt jobb. Det är en otrolig maktposition. Mm. Så i mitt uppdrag som jag ger mig själv handlar ju om att lära människor att lyssna och tänka själva.
Mm.
Hur kan jag lära människor att förstå själva vad som står i Bibeln? Hur kan jag lära människor att, och särskilt unga människor, jag ska jobba med tonåringar och unga vuxna mycket nu. Hur lär jag dem att tänka kritiskt när en ledare pekar med hela handen och säger du ska leva så här eller du gör fel i det här.
Mm.
Hur kan jag lära dem att själva förstå och tänka och ifrågasätta?
Mm.
Och när någon säger någonting väldigt tydligt, att då vända sig till en annan och en tredje och en fjärde ledare som kanske säger lite olika saker.
Mm.
Och att sen avgöra, men hur vill jag leva och vad är faktiskt rimligt? Mm. Det är jättemycket ledaransvar. Och det kan ju alltid missbrukas.
Ja, det är klart.
Ja.
Jag vet, du berättade i någon podd att det var någon kille som hade sagt till en tjej att, var det under MeToo?
Mm.
Att Gud sa till mig att vi skulle bli ihop eller något sånt där.
Ja.
Och det är ju så här. Ja,
precis.
Jättehemskt.
Ja, och det här är ju så här, olika kulturer i olika kyrkor.
Mm.
Att man har en olika liksom, intern kultur.
Mm.
Och i vissa kyrkor så är det väldigt viktigt just det här med jag upplever att jag har fått ett tilltal från Gud. Jag upplever att Gud har sagt någonting till mig. Och då betyder det väldigt mycket.
Mm.
Där jag kommer ifrån så är det liksom det du läser i Bibeln som är det super, super viktiga. Och då måste du vara ganska så här intellektuell. Du måste kunna argumentera. Och folk som kan hänvisa till 1000 olika ställen i Bibeln och köra någon sorts vattentätt argument som kan köra över vem som helst. Och i de här sammanhangen då så är det snarare, ja men Gud har sagt det här till mig. Och jag har bett över det här, jag har tänkt på det här och jag känner verkligen att det är sant.
Mm.
Att då tar man det på väldigt stort allvar. Så då att en kille då, som det var i det här fallet, går till en ung tjej och säger Gud har sagt till mig att vi ska gifta oss. Det blir ju jättestarkt.
Mm.
Och jag har hört många sådana berättelser. Jag vet, när jag var tonåring så hade jag så hörde jag om det också.
Mm.
Inte att det hände mig, utan folk jag kände. Och det blir så otroligt starkt och det blir ju verkligen ett maktmedel.
Mm.
Så för mig är det ju superviktigt som ledare då att fundera över hur främjar jag en hälsosam tro?
Mm.
För den kan bli så destruktiv.
Mm. Det här är superintressant och vi har pratat jättelänge.
Mm.
Så avslutar jag alla mina poddar. Men
ja.
För jag tänker, är det något du känner nu att vi har missat? För vi ska börja avrunda samtalet lite grann. Jag är helt insupt av dig. Jag skulle kunna prata med dig en timme till.
Ja.
Men
Det hade jag med, det är väl det som är problemet.
Nej, det är inte problemet, det är jättebra. Men jag tänker, för du har ju skrivit en bok nu.
Ja.
Och då kan man väl läsa mer om det här.
Ja, jättemycket mer.
Mm.
Den kommer ut 9 september.
Mm.
Ja.
Och då kommer jag aldrig vilja köpa den.
Ja.
Nu släpps ju det här avsnittet säkert efter 9 september, så ja. Då är den redan ute.
Ja, men vad bra. Feministbastorns tro och tvivel.
Ja.
Vilket ju är hela mitt liv då.
Ja, men så vill man utforska det mer så kan man ju läsa den, tänker jag.
Ja, men precis.
För jag tycker det här har varit jätteintressant.
Ja.
Och jag har insett att jag måste lära mig mycket mer om religion. Så fast, ja, måste man det?
Alltså man kan det. Jag skulle kunna tipsa till exempel om du vill lära dig mer om islam. så finns det en fantastisk imam, kvinnlig imam, som jobbar i Köpenhamn. Hon har gjort ett TED-talk. Hon heter Shirin Kankan. Och har startat Mariam Moskén i Köpenhamn. Okay. Och hon är ju imam och feminist. Och jag tror hon kallar sig feminist, ganska säker. Och super liksom, utbildad i muslimsk teologi.
Mm.
Och även hon driver ju det här att ja, men kvinnor har alltid kunnat vara ledare inom islam.
Mm.
För så var det från början.
Mm.
Och sen så har det sett annorlunda ut historiskt. Så för mig är ju det bästa sättet att lära sig om religioner är ju att lyssna på de som man fascineras av. Men det finns många kvinnliga ledare som är superintressanta.
Mm.
Så det kan vara mitt tips.
Mm. Det har varit superduper jättekul och intressant att ha dig här.
Ja, men tack.
Tack för att du kom hit till mitt vardagsrum.
Tack för att jag fick komma.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Glöm inte att prenumerera på podden och att ge den det betyg som du tycker att den förtjänar i den app som du lyssnar i. Jag önskar er en grym vecka och så kommer ett nytt tipsavsnitt på onsdag, precis som vanligt.